Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget. Mitt namn är Bettina Sågbom. Ja, det kan nog knappast ha undgått någon vid det här laget. Den där stora nyheten igår, som nu egentligen i ett sådant här världsligt perspektiv sett kanske inte den största nyheten. Men i alla fall, den prydde alla våra löpsedlar. Miss Finland fråntogs sin titel igår. Och hon hade bara hunnit vara Miss Finland några veckor. Och detta på grund av en bild. Och i dagens Slaget ställer jag frågan, är det här rimligt och det är det så här som vi lever år 2025, att ett misstag kan kosta en karriären? Nämligen, det gick till på det här sättet i början av december, nämligen så att alltså hon kröntes i september. Men i början av december så dök det upp en bild då på Miss Finland Sara Giafazze. Där hon, helt sån här amatörbild, telefonbild, där hon drar ögonen åt sidan med båda pekfingrarna. Och så finns det en bildtext också, nu översätter jag den själv. Det står ungefär så här, ute och äter med en kines. Och bilden spreds då på social media och anklagelserna om rasism lät inte vänta på sig. Efter en uppståndelse som sträckte sig även utanför Finlands gränser så blev hon alltså sen till slut fråntagen både kronan och titeln, och det här skedde igår. Hur kunde det gå på det här sättet? Vad händer egentligen när en somestorm tar fart? Och är det då faktiskt så här som sådana somestormar ofta slutar? Kommunikationsrådgivaren Erik Bäckman, välkommen.
Tack.
Du jobbar på kommunikationsföretaget Milton och är van med krishantering.
Jo.
Och det är därför också den egenskapen du är med oss här idag. Jag har också sällskap här av Johanna Aintila. Välkommen.
Hej.
Psykolog och du har också tidigare uttalat dig i frågor som har att göra med rasism.
Det har jag.
Ja, det där, vi börjar här. Alltså, jag personligen märkte att när det här skedde, när den här nyheten kom att nu fråntogs hon titeln, så var det hemskt många som vaknade då att, att de hade faktiskt inte följt med det här tidigare. Jag hade gjort det några dagar för jag märkte att det kokade på som är med någon konstig grej, någonting om någon miss. Så jag sökte upp det här ökända foto. Så jag var lite förberedd. Men efteråt började jag fundera att just det, att först sen när det kommer in i tidningsrubriker och Yle berättar om det, oj, att missen blev av med titeln, så då reagerar den här stora lagret av folk. Så min första fråga då är det att hur mycket ska man lita på en sån här somestorm? Att nu att det här är en jättestor grej. Om ingen hemskt få har ens hört om det för det faktiskt står i ett traditionellt media. Kanske konstig ingång, men jag börjar ställa den frågan till dig, Erik Bäckman.
Ja. Det är så att känslor är ett nyhetskriterium idag. Att till och med påståenden som inte stämmer men som gör folk upprörda. Så det blir en nyhet i dagens läge av det. Så jag vill säga först att somestorm eller inte så den där bilden är, jag behöver inte levd erfarenhet av rasism. Den är rasistisk. Och
vänta, vi tar dem en stund. Jag är först intresserad av hur den här stormen uppstår.
Ja. Och stormar i dagens läge på våra plattformar kan uppstå organiskt så att människor blir upprörda. Sen har vi sett på X till exempel att många av dem som vi tror att det är människor i debatten, de är inte antingen autentiska människor eller ens människor överhuvudtaget. Men stormens logik idag är den att när folk blir upprörda så tar medierna i det med vinkeln, folk blev upprörda över det här. Och sen följer det ofta ett drev att du måste någonting göras åt saken. Och det har sällan en direkt relation eller proportion till det som är ursprunget för den här känslan.
Precis. Jag ville börja härifrån just därför för att vi talar om somestorm och alla är upprörda och så här. Och sen har jag någon gång märkt tidigare också att det kanske inte är riktigt så att alla är jätteupprörda över någonting, utan de har inte ens vetat om det före vi, det ansvarsfulla media, bestämmer att göra nyheter om det. Det där, vad tänker du, Johanna Aintila, om liksom det här begreppet somestorm nu först, om vi börjar där? Och det, jag tänker att du är ju också psykolog och här nämndes just att det utgår från känslor idag. Så kanske ditt gebit också därför.
Ja, jag tycker att det är intressant hur mycket vikt läggs just på olika poster. Och det... Ja, tyvärr så har jag egentligen ingen åsikt just om det här att hur ska man ta alla liksom som är stormar på allvar. Jag tror att det beror egentligen på ämnet.
Ja, det där, visste du själv om den här, när hörde du själv om den här pågående stormen?
Först igår, av dig faktiskt.
No,
ja,
precis.
Ja, så när jag själv inte följer med liksom i sommarstormar, jag är inte så aktiv på sociala medier, så jag var ganska överraskad att det ens blev till en så här stor storm. Jag själv skulle ha önskat att man egentligen inte sätter det i fokus så mycket, därför att det också hjälper med normaliseringen av rasism i det här fallet. Så det ska, jag tycker att det skulle vara bra att hantera det internt. Och det är ganska, det är så där ganska traumatiskt sen för de som upplever rasism att sen alla andra börjar reagera och sen försvara det här numera ex-Miss Finland och lägger postar sån här rasistiska gester på sociala medier.
Vilket har skett nu som en konsekvens av det. Är det här nu rätt tidpunkt att också ta upp vad man menar med asiatiskt utseende? Alltså jag faktiskt kom inte ens att tänka på det när jag presenterade dig, men du har en förälder som är från Malaysia och en från Finland.
Exakt.
Ja, och skulle du säga, känner du dig drabbad när du sa att det är alla som lider av rasism eller möter rasism, så liksom att när man sätter fokus på det här så drabbas, talar du om dig själv då?
Jo, jag talar om mig själv också. Och helt ärligt talat så ville jag inte egentligen komma hit till studion för att prata om det här, för det är en tung sak. Det är tungt att prata om ett sånt ämne som man drabbar av i sin vardag. Och prata om det offentligt. Såklart pratar jag om det sen med mina närmaste vänner.
No, jag är tacksam att du kom hit. Det var min upplevelse också igår när jag ringde runt att det finns en viss ovilja att diskutera det här. Men det där, låt oss lite titta på det som då hände. Alltså det tog ju egentligen en ganska lång tid. Vi lever idag, vad är det, den 12 december. Det var den 1 december, om jag inte kommer helt fel ihåg, som den postades, den här bilden. Och några fakta ännu här. Hon har ju inte tagit, det är inte en selfie, utan hon var ute med en kompis. Det är kompisen som har tagit bilden och det var väl kompisen som postade den först, så att säga. Och det hände egentligen, inte hände det så mycket genast. Det tog lite tid liksom. Det är rätt person som ska råka se det och posta det vidare. Är det här också typiskt för sådana som är skandaler?
Ja. Det är någon som måste ta i det. Ibland kan det ju vara gamla bilder från fester där någon gör Hitlerhälsning eller står i fel sällskap. Och så dyker det upp efter 10-20 år eller står med Jeffrey Epstein någonstans och har det trevligt. Så det viktiga tidsmässigt är just hur snabbt en organisation eller individ reagerar. Och den influencer som blev intervjuad i nyheten nyss satt fingret precis på den här ömma punkten. Ju längre, ju fler dagar det går före någon reagerar, så då börjar det här drevet komma igång. Att vad är det som händer? Är de medvetna om det här? Fattar de vad som har hänt? Så kommunikationsberedskap snarare än krisberedskap. att om man sen flera dagar senare kommer med att ja, det här var mot våra värderingar, så då har man redan gjort bort sig. Att Jodi säger i organisationen, och alla organisationer ska träna sina nyckelpersoner, ambassadörer. För det är det ju fråga om i det här. Det är en ung, kanske lite erfaren ambassadör. Så man ska bli tränad i hur pratar jag, vad kan jag lägga ut på some, vad ska jag vara lite sådär liksom noggrann med och tänka mig för. Mm. Det är proffsigt, och det här är fråga om en person i ett professionellt sammanhang. Inte bara en privatperson.
Men då talar vi om läget här och nu. Du nu just blir utsedd till någonting. Sen har det, du tog själv upp det här att du kan gräva fram 20 år gamla bilder och ställa någon till svars.
Ja.
Det låter ganska brutalt.
Ja, och så fungerar både medier och så fungerar kultur också. Och jag tycker det måste vi acceptera, därför att kulturen utvecklas, och förhoppningsvis så utvecklas den åt ett bättre håll. Att sånt som var acceptabelt förr eller man inte reagerar för det, så det är inte okej idag. Och jag tycker att till exempel om man vill ha ett exempel på hur man gör rätt, så Pirkka-Pekka Petelius och Aake Kalliala blev rannsakade för sina samefientliga sketcher. Och Pirkka-Pekka Petelius kom med en klockren ursäkt. Han sa att det här var fet fel. Att jag fattar inte vad vi gjorde då, och jag skulle aldrig göra det här nu, och jag ber innerligen om ursäkt. Och det här är viktigt därför att jag har ett ansvar som en synlig kulturperson.
Han var riksdagsledamot för de gröna. Ja.
Men när han gjorde det så hade han ett annorlunda ansvar än en privatperson.
Vad tycker du om det här exemplet, Johanna Aintila?
Ja, jag tycker att folk som är kändisar på något sätt har nog lite mer ansvar än andra. De fungerar som förebilder, och till exempel just en Miss Finland ska representera sådana värderingar som jämlikhet och människovärde överlag. Så om man har den här titeln, så då borde man följa liksom organisationens linje. Och då måste man också tänka på det på sin fritid. Så allt kan hända tyvärr just tack vare vår social media. Som, att vem som helst kan ta bilder på dig. Och jag tycker att det är också oschysst av kaverin här att posta en sån bild. Just med tanke på det att den här vännen är en kändis som representerar såna värden.
Just därför så tänker jag så här när jag såg det här att det där inte hade tänkt att det var kränkande på något sätt. Annars skulle du ju inte ha gjort det. Då är man ju bara dum i huvudet om man gör det, om man förstår. Eller är det någon ursäkt att man inte alls har tänkt att det här var kränkande?
Här kanske jag är erfarenhetsexpert.
Ja.
Jag tror att många människor är blinda för alla uttryck av rasism och fördomar som finns i vårt samhälle. Mm. Och även fast man själv skulle ha en... Det är just det här att intersektionalitet som nu demoniseras, att det här är onödigt att forska i. Men det handlar om det här. Att en människa kan ha invandrarbakgrund och ändå så där liksom halvautomatiskt ibland gå med i rasistisk humor utan att vara medveten om det. Och det är ju det som vi borde försöka ändra på i samhället.
Ja, jag håller med. Även om man har invandrarbakgrund, om vi tar mig som ett exempel, att jag helt synligt hör till en minoritet, och ändå, även om jag själv lider av rasism, så nu har jag själv också tidigare använt några kränkande termer som jag inte visste att var kränkande. Men sen när jag har fått veta att aj, de var kränkande, så sen har jag slutat använda de termer eller gjort några gester. Så jag tycker att här så det är en viktig lärdom nu för Ex-Miss Finland. Att okej, att det här är gränsen. Men egentligen är jag ganska överraskad att i dagens läge få fortfarande så vet man inte att dra ögonen åt sidan en rasistisk gest. Jag tycker att år 2025 så borde speciellt de unga redan veta att det är rasistiskt.
Och alla partier och representanter för partier i en regering som säger sig ha varit aktiva i antirasistiskt arbete och till och med har kommit ut med en kungörelse. För dem borde det vara solklart att det här är en rasistisk gest. Men så verkar det inte vara.
Ja, men nu måste jag nog alltså vidgöra det här också för sådana som inte har läst de här. Alltså, förklaringen då som kom när det var att hon hade masserat sina tinningar för att hon hade migrän. Kompisen tog ett foto på det och kompisen satt dit den där texten att hon är, jag är ute och äter med en kines. Så det där, det låter, alltså, och nu tänker jag säga, jag ringde så mycket samtal om det här igår. Ni är minoritet, de här åsikterna som yttras här på det sättet. De flesta människor som jag träffar och jag frågar om det, tyckte att, nej men herregud ändå. Ska man förlora sin liksom titel för man är 22 år gammal och sitter helt privat med en kompis och fjantar sig så här och så ska det gå så här långt. Alltså de förstår att ändå det att det är en kränkande, det kan de förstå, men de tycker ändå att konsekvensen är för brutal.
Nu har jag inte hört Johanna säga att hon tycker att det är okej att hon förlorar titeln. Och jag tycker nog inte heller att det nödvändigtvis är skäligt. Jag ser igen hela organisationens ansvar alltid i sådana här fall. En snabbare reaktion, en ärligare, mer konkret ursäkt snabbare och andra åtgärder, löften om att konsekvent jobba mot rasism, löften om att vara mer medveten om det här, gå med i något antirasistiskt arbete, tycker jag borde ha varit.
Men vad är det för vits om inte du menar det? Alltså vem som helst, om vi lever i ett samhälle där det krävs ursäkter av dig för allt möjligt, också Pirkka-Pekka Petelius som du gav som ett exempel. Så den motargumentet som kommer ofta är att okej, det är som att säga åt ett barn att säg förlåt, nu säger du förlåt åt din bror för du slog honom, säg förlåt. Om du inte menar det, hur vet vi att det är liksom uppriktigt och inte bara ord?
Nu är det innehållet och sen att det framförs personligt som avgör. Mm. Och jag menar, inte behöver vi tänka att vi gör saker illvilligt. Johannas exempel nyss var, tycker jag, jättebra. Vi gör saker för att vi inte förstår tillräckligt bra. Exakt. Och när någon lyfter fram det för oss, så det som är en empatisk människa som är villig att lära sig göra, att den stannar upp och lyssnar, ber om ursäkt om det behövs i situationen och går vidare på ett smartare, mer empatiskt sätt.
Ja, vad tänker du om det, Johanna?
No, här när det saknades kontext, om de första reaktioner inte liksom från Jafses sida, om hon inte berättar att hej, att kontexten var det här och sen fortsätter att posta från business-locka att må hejtataan eller vad det nu sen var jag hörde av dig.
Ja, den har jag inte ens hunnit redogöra för här. Jag kanske säger det här emellan så folk hänger med det också. Alltså efteråt, efter att det då hade fått uppmärksamhet det här och rasismanklagelserna började komma, så då postade hon en TikTok-video där hon satt i Finnairs någon sorts businessklassflyg och det där, så sa hon ungefär så här att, eller det var en text på den där TikTok-videon, att gänget hatar mig nu så mycket de hinner för liksom den här bilden, men här sitter jag i businessklass. Och den signalen var då den att det går bra för mig i alla fall. Att, det här förstår jag jättebra, att det här kan kännas som en våt trasa i ansiktet då för dem som.
Ja, att då skulle det vara viktigt för Jasse att ge lite kontext att hej, jag menade inte att göra en rasistisk gest. Att, om det på riktigt sen var så att den här kaverin gjorde den där bilden till en rasistisk gest. Så det är viktigt att veta för liksom publiken. Så att, och sen kan man liksom, ta sådana åtgärder inom organisationen som är rimliga med tanke på det.
Men vad är rimligt?
Jag tycker att en riktig ursäkt över det här att hej, att jag visste inte att den här har så stora konsekvenser att folk drabbar av den här gesten och när den sätts i en sån här kontext eller egentligen utan kontext, så det i sig med den där bildtexten, även om det var coverens bildtext, så när du själv är med i bilden så borde man också reagera på det och sen på något sätt be om ursäkt att hej, jag på riktigt inte tänker så här rasistiskt och jag menade inte göra en rasistisk gest. Jag ber om ursäkt att det här orsakade så svåra känslor och att det kanske hjälpte med att normalisera rasism mot asiater.
Ja. Här ska ha funnits så mycket att vinna liksom för antirasismens sak om man ska ha gjort precis så som Johanna just beskrev. Och därför är det kanske liksom en miss att ha reagerat så här. Men igen, organisationens ansvar. Att nu är det inte en fråga om en privatperson som gjorde så här, utan en ambassadör för en organisation. Och vi har en massa organisationer i Finland som jobbar jättekonsekvent med att se till att deras värderingar är tydliga. Vad betyder det i handling och kommunikation? Och som tränar nyckelpersoner och ambassadörer. Och det är där man gör det där värdefulla arbetet på förhand. Både för att liksom visa att vi tar de här värderingarna på allvar. Och att vi stöder de människorna som jobbar för oss och med oss. Och som är våra ambassadörer. Så det är liksom det som jag vill framhäva här. Mm. Det är inte att ha kriskommunikationskonsulter på snabbval i telefonen. Utan det är att göra det här jobbet på förhand i organisationen.
Alltså nu reagerar ju den här missorganisationen och nog, men först sen efter att det faktiskt blev ett himla hallå, verkade som i alla fall. Det kan hända att de reagerar tidigare, åtminstone har det inte märkts på något sätt. Utan de reagerar särskilt när det börjar komma feedback utomlands ifrån. Och det här tyckte jag att var i ögonfallande egentligen, att man reagerar då när det börjar komma från andra länder. Så här. Och då kan man ju tänka så här att själva missen som är 22 år gammal. Det är ju hon som får det här straffen, vi kallar det ett straff så här, alena. Och inte överhuvudtaget organisationen. De har ju nu tvärtom får de beröm av en massa människor och säger ja, det var fint handlat, det här gick ju fint.
Ja, jag håller med att det där organisationen egentligen borde drabbas mera av det här. Att det känns mera som ett PR-trick. Att nu direkt om det kommer kritik utomlands ifrån. Mm. Så sen, okej, vi ger sparken. Och det är liksom den ena personen som sen tar just det här.
Ja, det
drabbas.
Ja.
Du håller med.
Tycker emot, jag har sett någon expert uttala sig om att ja, men hon klarar sig säkert snabbt liksom, ur det här, att hon är ju så ung. Jag tror att det här känns jävligt tungt.
Ja.
Och liksom på många sätt. Att först inte troligen illvilligt göra det här, sen göra bort sig, göra det lite värre, sen fatta hur allvarligt det här är. Och sen inte få, i varje fall till synes, nu med utomstående perspektiv, ett så gediget stöd från sin egen organisation som jag tycker att man borde kunna vänta sig idag. Det här är ett kollektivt ansvar, inte sådär bara att vi alla individer ska vara medvetna och motarbeta rasism och så som en del säger, vara nojiga och försiktiga, att man får inte säga någonting, utan vi ska ju alla de olika liksom, gemenskaper som vi lever och jobbar i stöda varandra i det här och kunna säga att vet du, det där känns inte helt okej, att det här ska vi kanske inte fortsätta med. Och så ska vi lyssna på varandra. Det är liksom så jävla enkelt. Jag vill inte låta för mycket kumbaya, men det är på riktigt jävla enkelt sen sist och slutligen att föra de här diskussionerna. Lite obekvämt i början, men jättevärdefullt.
Jag skulle vilja tala om den här gesten lite, som det nu var frågan om här, som ni båda sa här, att, och särskilt du, Johanna, sa att du finner det ofattbart att år 2025 att folk inte vet att det är en rasistisk, vad ska jag kalla det, det är inte ens en gest, det är en grimas eller någonting sånt. Så det där, jag skulle ju säkert, jag skulle vilja påstå att säkert åtminstone bland den äldre befolkningen så vet man inte det. Man kan leka med barn på det sättet. Olika sådana som man gjorde med mig när jag var liten ibland. Att man gjorde sådana miner och så här. Det beror på vad man förstås, vilken kontext det är och vad man säger. Men det där, jag såg en intervju med, eller hon hade uttalat sig, Binga Tupamäki tror jag hon heter, som är ordförande för Samlingspartistiska ungdomsorganisationen. Och hon är också sittare som kommunalpolitiker i Grankulla. Och hon sa så här, hon sa det på ett sätt som jag tyckte att var effektivt, det gick hem. Hon sa att när du som barn, hon är alltså själv född i Kina och adopterad till Finland som tvååring. Hon sa att när du som barn ständigt har stött på den här grimasen av andra barn i samband med gräl eller att de vill retas med det och sådär. Så då, därför reagerar du med hjärterötterna när du ser en vuxen människa göra det här. Det var jättebra förklarat, för det kanske är en sån...
Det är någonting som man önskade att bli kvar där i barndomen. Att till exempel jag har haft som barn, andra barn, helt främmande barn, komma upp till mig bara för att säga ching chong chong och sen springa bort. Och sen som vuxen sen bli kallad thailändsk hora bara på grund av mitt asiatiska utseende. Så det är sådana saker som man inte vill längre höra. Man vill inte höra sådana saker även i barndomen. Men man bara önskar att som vuxen så skulle man inte behöva stötta på sådana rasistiska ord, uttryck, grimas, gester gjorda av vuxna människor. Det faktiskt, det skadar. Det gör mycket skada åt ens psyke.
Jag vill påstå att alla finländare, oavsett ålder, innerst inne vet att det är fel. Min morsa evakuerades från Karelen till västra Finland. Och hon och hennes familj blev retade för deras bakgrund och för deras dialekt. Så vi har historia av fördomar i Finland. Vi vet att det inte är okej. Så... Det att man har gjort det och det har varit mer normalt förr i tiden. Och nu skäms man lite över det. Så det kan vara en impuls som gör att man vill förneka det idag. Men igen, det är okej att be om ursäkt. Det, liksom, det gör inte dig till en ond människa i grund och botten att du har betett dig så här. Men det gör dig nog lite konstig om du inte vill ta i det här när det är så här klart och tydligt i dagens samhälle att det är fel.
Spelar sammanhanget hurdan roll? Jag tänker så här att nu var det här ju, vi ska komma ihåg, vi lever nu i en tid som det påpekades här i början, att alla går och bär på en mobiltelefon alltså smarttelefon med kamera. Så det var sånt som inte hände i min barndom, att du kunde bli fotad var som helst och när som helst. Du behövde inte ens tänka på sånt. Men idag så är det kalla fakta att så här är det. Spelar sammanhanget då någon roll att du är med din kompis, ingen filmar någonting. Och så håller man på att fjanta sig med någonting och gör några grimaser och sånt här, och ingen ser det. Är det ändå rasistiskt om ingen är där och tittar?
Ja, det är en bra fråga, därför att i privata sammanhang, just om det inte filmas, om ingen annan får veta, om man är på tumis med någon, om man vet att den andra fattar att man inte menar liksom något illa, så kanske det kan vara en del av någons lite konstig humor att liksom göra någon rasistisk gest eller använda något rasistiskt uttryck. Men det är också en sak som man borde ändå reflektera över att varför håller jag på med sån humor? Att är det på riktigt roligt? Och det är så där att jag tycker att man borde ha på något sätt liksom sån ryggrad att man kan säga saker privat som man också skulle kunna säga offentligt om det handlar just om humor, om man bara liksom vill fjänta sig. Så jag tycker att nu ska man ändå lite tänka på det att normaliserar jag rasism i mig själv när jag liksom skämtar om rasistiska saker. För det är inte isolerat. Vi är ändå, även i privatliv och det offentliga livet, man kan inte ta isär dem helt och hållet. Det är liksom en liksom gemensam verklighet och ord skapar verklighet.
Sociala medier är liksom en ny kulturomgivning där det privata och offentliga blandas. Jag tycker att vi har ändå blivit ganska bra på att inte ha bilder på varandras barn och lägga ut dem på sociala medier. Vi är sådär liksom att hej, får man lägga ut en bild på
din egna.
Jo, men att där har vi igen det här att den här hypotesen case här att det är en kompis som tar en bild när du gör en rasistisk gest.
Eller inte tar en bild. Jag frågar att om det inte ens tas en bild utan du bara fjantar dig. För jag tänker så här att om vi ska börja censurera också oss själva, att vad kan jag nu sett i en familjemiljö eller någonting sånt här. Det låter nog som ett ganska tungt liv.
Det gör vi ju ändå. Inte lägger vi ut nakenbilder på varandra.
Du talar inte om bilder, jag talar om hur vi talar. Du sa att vi ska ransaka rasism i oss själv. Eller någon av er sa det. Ja, nu talar jag inte om att lägga ut det på sociala media. Jag sa att om ingen ser det, om du är inom din egen familj och du håller på att fjantar någonting och leker någonting och drar ut på ögonen, så är det också rasism då? Det var det jag var ute efter. Och ni menar att det kanske Johanna svarar på det.
Jag tycker att det är liksom rasistiskt att det bara kommer inte några konsekvenser av det. Eller kanske senare om man blir det konsekvenser för att de där barnen lär sig att det är okej att göra liksom rasistiska gester. De förstår sen inte om föräldrar inte berättar att hej, det här är rasistiskt. Så sen det blir normaliserat och sen gör man sådana rasistiska gester och använder sådana uttryck just mot dem som redan drabbas av rasism.
Okej, du menar att barnen får ett exempel då?
Det kan kännas jättejobbigt att leva med en massa privilegier som var själv klara och sen plötsligt börja liksom tänka på att hej, är det här som jag äter eller hur jag beter mig eller hur jag pratar eller liksom hur jag lever. Att är det här nu ur alla olika synvinklar som också för mig är viktiga? Att är det här okej? Och det är ju där den här frågan kommer att vad är mina värderingar på riktigt? Att det är självklart att tycker jag att rasism är helt okej eller att det existerar inte. Så gör jag säkert allt möjligt, privat och offentligt.
Eller har du en annan uppfattning om vad som är rasism? För det är den motiveringen som alltid lyfts fram.
Ja.
Det är ju det vi kinar om i offentligheten ofta. Att är det här rasism eller inte? Också i det här fallet.
Ja, och så där vill jag bara säga att som sån gråhårig vit man, så min uppfattning av rasism väger nog jävligt mycket mindre i vågskålen än till exempel Johannas. Så där ska jag nog liksom vara mer tyst och lyssna.
Men det där, jag skulle vilja hinna ännu med några ord om politik, för att det som nu skrivs om idag är att bland annat har tidningen Iltalehti hade en stor rubrik här om att nu gick det ju igång. Och jag talar faktiskt med en av våra tidigare utrikeskorrespondenter som har jobbat i USA, och det där sa att han är bara illa rädd för det, att det här vänts alltid tvärtom. Det har man sett i USA. att när det blir att efteråt när man tittar på det här att oj, att hon miste sin krona och titta nu, det var för den här bilden och hon är 22 år. Det är det som blir kvar av den här diskussionen vi har nu i värsta fall.
Ja.
Efter ett år så är det enda som minns, inte några analytiska diskussioner vad är rasism. Ingen kommer kanske ihåg den här diskussionen heller. Men de kommer ihåg den där bilden och det att hon blev av med sin titel på grund av att herre gästas ändå. Att hur, vad är det för att mitt är sina sanoa. Och vi är redan där med den diskussionen, om du tittar på rubrikerna idag. Ja. Så är det klokt att lyfta, göra ett sånt här nummer av sådana saker, eller är det kontraproduktivt?
Egentligen här vill jag upprepa det som Erik sa redan tidigare. Mm. Det är organisationens jobb att reagera på det här så tidigt att så det att inte hinner bli till ett nummer. Det här är organisationens fel också. Jättemycket organisationens fel att skola sina representanter.
Det är ju de här faktarutorna man gärna skulle vilja se bredvid de här artiklarna, där vi ser liksom faktarutor om så här funkar AI och så här funkar drönarkrig. Så här funkar institutionaliserad rasism, så här funkar internaliserad rasism. Det här är olika sorters fördomar och så här kan de liksom synas i olika kontext. Det ansvar skulle jag vilja se medieorganisationer ta här. Och varför inte andra beslutsfattare också? Politiker, andra organisationer i samhället. Många gör.
Jag tycker ju nog att det har skrivits en del om det här i olika, just, men det är alltid då när det blossar upp en debatt om någonting, så då skrivs det. Men jag vill ju understryka att det är lite lättare att beskriva att vad en drönare gör. För att ingen har någon annan, alla vet, det här tekniskt beskriva, att ta den där jämförelsen är lite att det blir alltid en debatt om det här. Det blir inte debatt om hur en drönare funkar. Förstår du vad jag är ute efter? Att det är inte lika lätt att presentera den där saken på ett sånt sätt att det inte genast blir ett gräl om att nä här är det, juhu är det.
Och därför finns det antirasismutbildningar och jag tycker att de borde bli allt vanligare i skolor, i alla organisationer, alla företag.
Ja. Jag tycker inte att de beskrivningar på antirasism och analyser av rasism som jag har hört och sett är jättekomplicerade. Mm. Att sen den debatten som nu har blossat upp. Så inte det är ju antirasismaktivister som står för den. Det är ju sannfinländarna, herregud. Det är ju liksom just för att de vill blanda till den här identitetspolitiken och göra det oklart att vad är nu rasism och existerar nu rasism och får man säga någonting. Att normalisera rasism i regeringen och i samhället.
Okej, det är nu är det de som tar i den debatten, men debatten väcktes nog av antirasism. Alltså det går ju ofta i steg. Det är någon som öppnar det, så är det någon annan som svarar. Och nu är vi här i det här motsättningarnas tidevarv, då allting är just motsättningar. Mm. Sen finns det en stor grupp förstås med folk där någonstans i mitten som säger å ena sidan och andra sidan. Så som jag tycker att ni också har kanske sagt här idag om beträffande just den här ena unga personen och hennes öde här nu.
Jag vill påpeka att en regering som på riktigt konsekvent skulle motarbeta rasism, så där skulle ingen representant ha reagerat så här. De skulle bara ha sagt att de här antirasistiska synpunkterna håller vi med om, och sen skulle de kanske ha lagt till någonting att här finns alltid ett organisatoriskt ansvar och det hoppas vi att också bärs. End of.
Men jag ställer frågan på nytt om det är alltså kontraproduktivt på ett sätt. Alltså jag vet, det är ju lätt att säga att nu kanske vi bara tigar ihjäl det här eller vi skriver nu inte så mycket om det här. Så, det där, så blir det inte vapen just för en sån här inflammerad konflikt. Vad tänker ni om det?
Jag tycker att det här är en viktig diskussion. Utan det här skulle vi inte sitta här i studion och prata om det här. Det här ändå för antirasism vidare. Även om det finns sannfinländare som vill bli martyrer och säga att man får inte säga något längre.
Är du säker på det? Att det för det vidare? Jag frågade helt seriöst just därför, för att jag har sett hur det har gått i USA ofta med den här. Alltså det kan hända att det tar ett steg framåt och så faller det bakåt. Att det går, vet du.
No, här vill jag använda Jag har sett ett exempel på det att om det är en rasistisk rörelse som nu vill någonting illa mot minoriteter, etniska minoriteter, så om ingen ställer sig upp och försvarar dem, så då går det illa för minoriteter. Och det är viktigt att ta upp det här, och jag tycker det var viktigt för de här antirasister på SOME att reagera på det, för att de hade inte kontext. Och den kontexten borde ha getts av Jafset själv och organisationen. Mm.
Det går inte att tika ihjäl rasism. Det går inte.
Sara Giafazze, som nu då har blivit av med sin titel, så nu ska vi säga att det riktigt lustiga i det här, lustigt är väl ingenting, men underliga i det här sammanhanget är det att hon själv, alltså hennes far är från Kosovo, och hon sa själv tidigare under själva den här missturnén och kampanjen att hon blev utsatt för rasism, anklagades för en riktig finländare, att varför ska vi välja en miss som inte ens är finne så där på riktigt, så att och nu är vi liksom i den här ändan att det är en väldigt underlig historia det här på många sätt. Alltså här finns många aspekter. Nu undrar jag vad ni båda skulle säga om Sara Giafazze skulle komma in genom dörren här nu. Vad skulle du, Erik Bäckman, säga till henne?
Ta hand om dig själv. Och liksom snacka med andra människor och reflektera över vad som har hänt. Och om du vill jobba som kändis i framtiden, så då behöver du komma ännu med en personligare och mer konkret ursäkt och visa att du vill liksom jobba mot rasism. Att det här är en stämpel som man nog måste aktivt avlägsna. Men det är möjligt.
Du menar att hon måste be om ursäkt ännu fast hon redan har gjort det?
Jag tycker att om hon vill jobba som kändis, så då behöver hon komma ut typ Pirkka-Pekka Petelius-stil. Mer medvetet och mindre luddigt och påtvingat som det nu lät.
Vad tänker du, Johanna?
Jag själv vill framhäva att jag tycker inte att någon som gör någon enstaka rasistisk gestgrimas är en ond, obotlig rasist. Absolut inte. Goda människor kan göra dåliga handlingar. Och jag vill säga att Sara Giafazze, jag tror på din förmåga att lära dig av det här misstaget. Att inte kunna be om ursäkt ordentligt. Och jag vet att det kan uppstå svåra känslor kring det här temat, och jag hoppas att du får hjälp med att bearbeta dem.
Mm. Hon bad ju igår på presskonferensen bara hon om ursäkt en gång till, som okay. Sagt. Ja, och det där då när hon höll ett kort anförande iklädd svart.
Yeah.
Väldigt sådär, och bara om ursäkt en gång till. Joakim Vigelius, som är en sån sannfinländsk riksdagsledamot, skrev ett långt inlägg som jag tycker med fördel faktiskt kan läsas av alla. Han gick åt det här med att han sa att det finns ingen nåd i dagens samhälle, och han menade, han försvarar henne som person. Oberoende att vad hon har postat, så menar han att hon är 22 år gammal och han efterlyste nåd. Att man inte slår en som nu, i det här fallet är det hon som ligger, att man inte sparkar en som ligger. Det där, jag tackar för diskussionen här, Erik Bäckman som är kommunikationsrådgivare och Johanna Aintila som är psykolog. Och också själv, som du själv lyfter fram här, så nu kan jag säga det en gång till, alltså som du har erfarit rasism och har uttalat dig om det många gånger på grund av ditt utseende som tydligen många får att tro att du är från Thailand. Det är inte någonting som du sa här tidigare. Mm. Ja, men jag tackar för sällskapet, och som vanligt så tar jag gärna emot synpunkter. Ni får gärna skriva till slaget@yle.fi vilka tankar det här programmet har väckt hos er. Och mitt namn är alltså Bettina Sågbom. Jag önskar er alla ett skönt veckoslut, och så tackar jag för sällskapet.
Tack.
Tack så mycket.